Hallå hockeyvänner, ny vecka och såklart en ny podd. Vi är precis på upploppet på hockeysäsongen, men det är absolut det roligaste. Och du befinner dig den vitaste av de vita väggar är bakom dig. Var är du någonstans, Svensson?
Jag befinner mig i din favoritstad Övik. Det är ju andra gången vi ses idag. Vi har träffats en gång tidigare på Arlanda. Det var 5 minuter vi fick chansen att se varandra på riktigt.
Ja, verkligen. Det var bästa tiden den här dagen. Du kom in i gate F38 och jag åkte från F38.
Ja, satt du på plats 4A så satt vi på samma stol.
Nej, det är de fina platserna. Jag satt längst bak på 24D, där trivs jag som allra, allra bäst.
Det förstår jag. Du hör hemma där.
Jag flög upp till Skellefteå och gör mig... Vi ska säga att vi spelar in det här på söndagen, då vi precis har beskådat... Modo mot Djurgården, som vi definitivt kommer att prata mer om såklart. Men jag befinner mig i Skellefteå inför vad som, när ni lyssnar, är dagens match. Men vi ska inte hålla på alls det. Nu ska vi snacka hockey och inte var vi befinner oss. Häng med oss nu.
Och vi ska gå rakt på slaget om Le Mat, och det börjar ju här på lördagen, och det blir en riktig maraton lördag för dig i Växjö. Det var en jämn match precis som vi hade förväntat oss.
Ja, det alltså, när, tror du när vi summerar den här finalserien att det kommer aldrig ha spelats mer minuter hockey än vad det kommer gjort i den här finalserien? Jag tror att det kommer bli många av de här matcherna kommer gå till övertid.
Ja, det var ju precis som att de hade gjort oss besvikna att de bara spelade 6 matcher i semifinalspelet, så att de ville spela en match till.
Lite så. Nej, men det är ju speciellt när de har match 1, som man inte riktigt vet vad de tar vägen, vilken liksom skepnad matchserien kommer ta. Växjö som kommer ut i den där första poolen och är... Ja, men de är bra. Man brukar ju prata om att Växjö är liksom... Att det är Skellefteå som drar upp farten och Växjö som ska dra ner farten. Nu var det tvärtom. Det var ju Växjö som kom ut och satt ett ruggigt hårt tryck och bra fart. Och ändå var det... Efter 20 minuter så var det Skellefteå som ledde med 2-0.
Ja, vad var det du fick se där? Det var de sista 5 minuterna som Skellefteå tog taktpinnen. Eller de fick väl 2 slumpmål, skulle man väl kunna säga.
Ja, lite så är det.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag 2.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Men sen är det också där, Jörgen Jönsson då inför andra. Ja, men det är tålamod i en period i en lång matchserie. Joel Persson efteråt sa väl något liknande, liksom att ja, vi resetta, det var 0-0 på tavlan, gå ut och vinna nästa period. Och det är så tålmodigt de jobbar, och som alltid, de jäklarna, de hittar vägar, ta sig in i matcher, ta sig tillbaka och framförallt vinna matcher, vilket är en styrka.
Ja, och Joel Persson var väl grym, får jag väl säga. En av ett par som var riktigt grymma.
Jag gillar ju nu, du vet ju som bekant att jag gillar, man matchar 6 backar, vilket man gör nu. Ludde Claesson kom in i övertid istället för Koivis då. Men då rullar man på de här 6 backarna man har, utan det blir de givna backparna. Jag tycker att har det här Herman Aktell gör sin bästa match i slutspelet. Joel har ju varit genomgående bra hela slutspelet. Kanske om man då, skulle man blicka mot slutspelet, om man skulle plocka ut bästa målvakt, bästa back, bästa forward, så tror jag nog målvakt är ju Linus Söderström med konkurrens av larmen såklart. Men skulle man ta bästa back så tror jag tusan att man har Joel Persson på den listan faktiskt.
Det låter nästan som du är chockad. Ta mig tusan att Joel Persson är på den listan.
Nej, inte så. Absolut inte. Men det jag menar är att ibland kan det vara att Jonathan Podas har ju också varit bra, men han har inte lyft sig från grundserien. Joel Persson var ju väldigt bra i grundserien. Jag tycker nästan att han har lyft sig i slutspelet, även om jag var kritisk där till att han inte fick spela så mycket där i början, spela 15, 16, 17 minuter när han ska upp på en 25. Men det kanske man har igen å andra sidan nu i slutspelet, att man orkar spela de här, kanske vad som jag tror kan bli ganska långa matcherna.
Ja, men Växjö är ju också ett lag där det är mycket handlar om Joel och Hardy och Lukas Bengtsson. Det är ju dem det handlar om för Växjös del.
Så är det ju. Men, nej, men det backparet där med Herman och Joel var väldigt bra. Och Växjö, de pumpar på. De är ju de är ju snuskigt bra liksom, som kollektiv, som lag. Ser man spelare för spelare, då tycker jag kanske att egentligen att Skellefteå är ett bättre lag än sån som Per Lindholm. Det finns ju, de har ju ingen forward som Per Lindholm till exempel i Växjö, skulle jag säga. Han är ju vilket jäkla kärnkraftverk, om man får säga det. Han driver ju verkligen den offensiven, defensiven, allt skulle jag säga.
Är han en drömspelare för Harald Lyckner, en sån där klassisk svensk tvåvägscenter?
Exakt, ja, exakt. Som utgör en del av en bra centrallinje.
Verkligen. Men du, jag har fått en fråga från Robin Götesson här också som jag tänker vi ska slänga in här. Växjö har ju haft 6 pp, 0 mål. Vad är det som inte klickar? Powerplay och boxplay kommer ju avgöra denna matchserien.
Ett av de där powerplay-spelen var bra. De hade ju såklart väldigt mycket powerplay-läger i match 1. Om man då skulle liksom, hade de förlorat den här matchen i förlängning, så hade man sagt att vi förlorade för att vi inte hade ett fungerande powerplay. Och det måste man såklart få ordning i match 2 och framöver också. Jag tycker, när man inte har Kossila i laguppställningen, så får man inte det direkt skottet på den sidan. För Joel spelar ofta ner till Bengtsson. Bengtsson skicklig över till vad som då var Kossila, som var vänsterskytt som kan skjuta direkt. Nu är 16 där och måste ta emot pucken. Man tappar ett vapen där. Jag tycker nästan att, undrar om man ska lasta allt i en första uppställning och slänga in Joel Kjellman där.
Alltså undrar om det är första gången någonsin jag i alla fall tänker på det, att det är ett problem att man är för många högerskyttar. Högerskyttar brukar ju alltid vara en sak som är bra liksom.
Det är en lyx att ha högerskyttar liksom.
Ja, exakt. Och undrar om det är första gången man tänker så. Alltså, är det för många högerskyttar?
Nej, men jag tycker i det här fallet så blir det, eftersom 16 hamnar på fel sida om man säger så. Sen vet jag, det är olika hur man vill spela. Ibland spelar man ju på fel sida. Men när man har Bengtsson på sitt fina direktskott, och så tidigare hade man Kossela där som blev ett större hot, kunde liksom krypa lite närmare. Nu måste eller 16 ställa sin annan position för att komma till skottläge. Jag tycker man tappar ett hot där. Så det är väl den lilla enskilda detaljen jag skulle ha förändrat om jag för en dag var coach för Växjö.
Och då ska vi väl säga det att Kossela, han är ju out för hela slutspelet. Hans arm är väl i gips också till och med, så att det blir ju ingen mer hockey för honom den här säsongen.
Jag har inte fått, har du hört det eller någonting du vet?
Jag har
eller
fått bara de uppgifterna att Kossela inte spelar mer hockey, i alla fall i slutspelet.
Ja, jag förstod att det var någonting med armen, men jag kunde inte fått bekräftat att han liksom var i bild när någon gång han skymde uppenbart sin ena arm, så jag förmodar att det var någonting. Det är ju ja, det är ett tufft avbräck. Det är liksom som att ta bort Jocke Lindström i Skellefteå. Nu missade han match 1 också då, men det är som att ta bort den spelaren i en sån matchserie, kanske till och med ännu mer med tanke på att de är lite trubbigare forwardsmässigt, Växjö.
Var det därför man satte Hasse Backe framför Kossela i den där logen, för att han skulle skymma, eller?
Du gillade Hasse Backe. Ja, Hasse Backe, fotbollsexperten, var ju med i Simors sändning och liksom som en i powerbreak som en jävla. Han började analysera hela matchen. Ja.
undrar många som minns att Hasse Backe faktiskt har en historia där i Växjö. Han var väl tränare i Öster i slutet av 80-talet, började på 90-talet till och med.
Nej, Hasse Backe är ju fin människa. Han är en man som har så otroligt mycket story. Jag träffade honom några gånger i samband med att jag uppdagsträffar på Simor med en kick-off med hockey- och fotbollsgänget. Man vill bara sitta, en middag vill man bara sitta bredvid Hasse Backe och lyssna. Man vill inte säga någonting, man vill inte komma med en instick. Man vill bara sitta och lyssna.
Undrar om Hasse Backe kan vara den människan i hela världen som är bäst på att säga domare.
Ja, han har en bred, men han har ju en bred Stockholmsdialekt utan att det för den delen låter kaxigt.
Nej, precis. Alltså det är ju en bedrift i sig. Men om vi studsar tillbaka till Per Lindholm som du var inne på där. Han sa någonting som jag reflekterade över en intervju med din kollega Lena Sundqvist, att han tyckte att det tärde mer på Växjö förlängningen, även om Växjö vann, så han tror att de ändå hade mer vinning av det här förlängningsspelet. Är det någonting man bara säger i ett sånt läge?
Nämnde han ordet investera också, som man gärna gör i den här tiden på året?
Ja, du är ju rätt duktig på att nämna ordet investera också.
jag vet. Nej, jag har märkt det. Men alltså, Ja, de var ju piggare. De var ju, hade ju mer kraft i förlängningen. De fick ju, tror jag, första bytet i andra perioden fick man så här 2 minuters byte. Och det bytet satt ju hela den perioden för Växjös del. Men det är ändå Växjö som går segrare ur den. Det är ändå Växjö som får energi av den matchen. Så att han väljer ju att se det från sitt sätt. Hade du frågat Robban Rosén så hade han sagt att de fick massa energi av den där matchen. Så att det där är ett mentalt spel.
Ser du det från Växjövinkel så kan du säga att Skellefteå bör vinna 4 av 6 matcher.
Just det, det är det. Det är ju min teori och här också, ja. Det blir tufft. 4 av 6 matcher mot Växjö, det är tufft.
Ja, men verkligen. Men du, Jocke Lindström, behöver de ha tillbaka honom för att liksom kunna hota, känner du, över tid?
Ja, alltså, en bra spelare behöver ju alltid, och speciellt sådana som har den erfarenheten som Lindström har, så att det är klart att det är jätteviktigt. Vi vet ju att Kossela har ju liksom nu en arm i gips. Lindström vet vi ju inte vad det är. Han blev ju sittande på bänken, och då var han inte bänkad i match 6 mot Örebro, men han var inte icke-spelbar. Jag kollade igenom hela den matchen, alla hans byten, och jag ser liksom ingenting som har hänt. Det är liksom ingenting som jag ser att där hände den situation, där fick han en smäll liksom.
Ett annat inspel som jag kan ha är att din favorit Joakim Blischfeldt smäller in en balja. Det var väl kanske ett av hans enklare mål när han kommer in 2-0, eller Martin Lundberg, han kommer in 2-0.
Ja, men han är ju ändå i den positionen. Han är uppe i 5 mål nu i slutspelet. Liksom. Så att, jag var, för er som inte hänger med, så var jag kritisk mot Blischfeldt förra veckan. Och jag kan ju vara kritisk, alltså spelare som... Om vi får hårdare, talanglösa spelare som gör allt i sin makt liksom för att vara så bra som möjligt, då kommer jag aldrig kritisera när de inte är tillräckligt bra. Men en spelare som Blickfält som har verktygen men som faller på att han kanske inte är förberedd, då blir man ju frustrerad. Så det är väl det han faller på. Att han har skillsen, det ser alla. Men att han kan utnyttja sina skills kanske max 10 sekunder per byte, det blir ju ett problem.
10 sekunder per byte, är du hård nu eller är det på riktigt?
Nej, men alltså en backcheck eller en forecheck så blir jag ju trött, vilket går ut över skillsen liksom. Då blir du ju, då orkar du inte göra den där dragningen, du orkar inte hålla bort en spelare, du orkar liksom inte göra de sakerna. Men när han, alltså jag tycker ändå att han gör en förhållandevis bra match 1 i den här finalserien. Ja, förresten, nu när vi ändå är inne på Blickfält, det var ju, Aftonbladet skrev ju en artikel att han skulle till Malmö nästa år. Ligger det någonting, för det har vi fått frågor om också här på, när vi skickar ut frågan. Ligger det någonting i det ryktet?
Alltså jag har inte hört ett ord om det, och när jag kollade efter att det kom ut så undersökte jag det på både Malmö och Växjöhåll, och alla ger totalt avslag på den. Så att det är ju egentligen bara, alltså det är möjligt att mina källor är felunderrättade, men alla ger verkligen totalt avslag. Man brukar ändå få någon form av bekräftelse på det när det kommer ut de vägarna.
Men det är det jag menar, skulle det i det här kritiska läget som ändå Växjö är i en finalserie, de vill inte ska komma ut och sånt, hade de då bekräftat att dina källor, hade de sagt att ja, det ligger någonting i det?
Absolut, det tror jag. Och framförallt, de källorna som jag ändå har inom Malmö brukar ju kunna bekräfta när man kommer med en sån typ av sak. Så att jag tror ju inte det stämmer baserat på vad mina källor säger.
Vi håller oss kvar lite vid Blickfält, och tänk då om han, Växjö, skulle kunna förmå honom att tacka nej till VM-spel och säga investera. Använder jag det ordet igen. Investera i dig själv den här sommaren. Var i Växjö med oss hela sommaren och träna arslet av dig. Då skulle det skulle kunna bli en intressant 20-målsskytt nästa säsong. För den skillsen har han ju då.
Ja, men precis. Och det är det jag tror Växjö känner också. Att de kanske nästan har varit beredda. Kanske inte att han skulle vara otränad eller något sånt. Men de har kanske varit beredda på att det kanske tar ett år att få ett riktigt utfall på honom. Och det är ändå förhållandevis billig spelare för Växjö, så jag tror inte de har någon som helst tanke på att släppa iväg honom, för att nu har de ändå gjort investeringar över ett års tid och kanske då ser att han ska träna med laget under sommaren. Samtidigt så vet jag danska spelare att de ska tacka nej till landslaget. Jag menar, Kim Ståhl, Niklas Hart och alla de här, de har ju aldrig tackat nej till något landslagsspel.
Nej, vad är Frans Nilsson, Peter Egen, alla, hela gänget där, de har ju, så är det ju. Jag förstår det också, det är ingenting du kan begära av en spelare, men jag bara tänker högt att jag tror att den sommarträningen hade kunnat gjort honom gott för många år framöver i hans karriär.
Ja, men så är det. Blev du chockad när jag droppade att Emil Sylvegård var klar för Växjö nästa säsong?
Ja, verkligen. Att Marcus Sylvegård är klar där, det har ju varit känt sedan tidigare. Men att Emil skulle gå dit, och det fick ju genast gå i spinn. Oj, vad ska han gå in i Växjö? Är det det de behöver? Det är ju precis det de behöver, Växjö. Det är ju perfekt klockren värvning måste man ändå säga. Samtidigt tycker jag ändå att det är ett tufft slag för Malmö som tappar lite identitet i Emil Sylvegård.
Jo, men så är det. Alltså, de tappar ju väldigt mycket identitet både i Mackan och Emil skulle jag säga. Ganska mycket tuffhet i båda två. De tappar tuffhet i Oliver Lauritsen också. Så det är ju verkligen det här identiteten som Malmö ändå har stått för, där man blir av med en ganska stort gäng i ett bräde så att säga. Och det är ju ganska tydligt att Björn Liljander bygger någonting nytt där nu.
Men det var ändå mer eller mindre samma dag som Emil Sylvegård så avslöjade att de hade en finsk, på man vill säga, toppcenter på gång in. Berätta lite mer där.
Janne, man känner sig så snuskig när man ska säga det, men jag säger Janne Kukkanen.
Därför jag bollade upp att du skulle säga namn.
Exakt, vad ska man kalla honom för på skånska? Kuga Janne? Nej, det ska jag inte kalla honom för. Men Janne Kukkanen, enligt mina källor så är det väl mer eller mindre helt klart att han kommer att spela i Malmö nästa säsong. Och det som möjligtvis kan vara orosmomentet för Malmös del där, visst det är en klassspelare, men han har ju faktiskt spelat ytterforward i Schweiz och i det finska landslaget, och det är väl inte helt okomplicerat att bara gå in och spela center.
Nej, samtidigt fanns det också, jag vet att det var samma frågetecken kring Somela i fjol till exempel, inför säsongen i fjol, huruvida han skulle vara center i SHL eller inte. Det visade
sig fundera också, va?
Ja, alltså det där, det blir ju, jag förstår att man resonerar och tänker kring det, men det, för mig är det ändå uppenbart att man liksom fyller på nu i toppen här i Malmö, att man avser att plocka in spetsspelare som potentiellt kan göra skillnad.
Nej, men så är det. De behöver hitta någonting annat, för att de har havat i botten ett par år. De behöver liksom hitta ett spetsigare lag. Så enkelt är det bara.
Då tar vi in en fråga från Anders Sandberg. Han testar igen och det uppskattar vi. Tack för det, Anders, att du inte ger upp på oss. Skulle då Gary Fitzgerald och Maxim Fortier vara någonting för Malmö? Alltså Björklöven-duon. Skulle det kunna vara någonting som Malmö plockar in?
Nej, det har jag svårt att se. Jag tror att man kan gilla vissa egenskaper hos båda två, framförallt Fortier gillar ju jag i alla fall skarpt, det jag såg här under semifinalen. Hans kvickhet och han känns som en smart spelare, men jag hittar väl ingen riktig plats för den typen av spelare i Malmös lagbygge, men jag ska aldrig säga aldrig. Däremot så tror jag nog att det finns andra spelare i Björklövens lag som attraherar Malmö, och då pratar vi på backsidan. Tror hon så som Bedouin kan attrahera Malmö rätt hårt faktiskt. De behöver väl en sexa i backuppsättningen kanske. De behöver en rightare. De behöver någon som har lite attityd. Jag tycker ju att Bedouin är en sån som tävlar i alla lägen. Han är beredd att offra sig och göra allt för laget. Jag tror det är exakt en sån spelare de behöver på sin backsida. Så där har vi en spelare som jag tror attraherar Malmö betydligt mer.
Ja, varför inte? Och det är precis, även om jag säger att man ska fylla på i toppen, så måste man också fylla på lite med kanske en sexa i backsidan, lite karaktär som du någonstans vet vad du får av. Även om Baudouin inte är prövad på SHL-nivå, så tror jag ändå att det skulle funka, om man säger så.
Men vi studsar tillbaka till Växjö. Vi har fått en fråga från Johan Axelsson. Vad tror ni? Kommer fler lag spela som Växjö kommande år? Kommer utfallet i SM-finalen ha någon som helst betydelse för hur trenden avseende spelsystem kommer se ut kommande år? Det vill säga, kommer fler lag spela som Växjö om Växjö vinner kontra Skellefteå vinner?
Jag tycker att den här pendeln har svängt sedan några år tillbaka mot det lite hockeyn som Växjö spelar. Jag tycker att Rögle stundtals spelar lite den typen av hockey där man inte går på allt, utan lite mera avvägningar. Jag tycker att Örebro gör det. Så att det finns flera lag som har liksom blickat mot Växjö och prioriterar lite speluppbyggnad, smartness, inte så mycket fart på det sättet. Så att jag tycker att den pendeln har svängt. Det jag har varit inne på lite tidigare, om Växjö vinner så tror jag många lagbyggen kommer titta på hur deras backsida, hur vikten av spelskicklighet på backsidan, att alla backar måste kunna spela sig ur situationer, spela med pucken. Det tror jag kommer många kommer titta mot. Om Skellefteå sin sida vinner, så har ju de hållit kvar vid det där spelet. Där har ju nästan klubbar redan, de har ju tagit det och kanske gått ifrån det, för att det varit lite lite sämre kopia än originalet. Men Skellefteå har ju kört samma spel mer eller mindre under dryga 10-12 års tid nu.
Ja, var inte Skellefteå själva originalet på hur lag spelade hockey under 10-talet så att säga?
Jo, det var det. Det var väl där när man gick till final 2011 där och åren strax där innan, då var det väldigt, väldigt fram liksom viktat mot det offensiva spelet, det kreativa spelet. Sen när Bert Robertson kom in där i den vevan så styrde man ju upp också defensiven, för det ska vi ju ändå vara tydliga och säga. Tittar man på lagbygget eller laget där så ser man ju, de gör mycket mål men de släpper också in lite mål, så det är en fungerande defensiv. Det är inte bara all out offensivt för Skellefteås del. Men jag tror att det kanske är lättare att anamma någonstans Växjös spel, tror jag, och göra det till sin version än Skellefteå som har byggt det där över så lång tid med farten, spelskickligheten och en stomme av spelare.
Det är ju inte första gången vi diskuterar hur lag ska spela, och jag minns någon gång första säsongen som vi körde den här podden så fick du den här frågan, och då trodde du det här med tempoväxling i spelet, att det exakt skulle bli 20-talets hockey. Nu är vi 3 år in på 20-talet. Är det det spelet du har sett komma här nu, eller hur tänker du där?
Ja, det har väl kommit lite mer. Det ser man ju på Örebro till exempel, som är mer kompakta men som är snabba i sina spelvändningar. Växjö har också de här snabba spelvändningarna. Så att det, jag tror att det är, och att det jag var inne på i det resonemanget, att i rekryteringsfasen, tror jag det som jag hänvisar till framförallt, bland unga spelare så kommer man prioritera en spelskicklighet. Och då tänker jag, det tror jag med alla tydligaste exempel kan man se Noah Östlund i Djurgården. Det är ju en spelare som har spelskickligheten. Kanske ser ut som en spaghetti i kroppen, tacklar inte, pressar, spelar inte det bästa, men har den här skickligheten. Jag tror den typen av spelare som man kommer titta på en tydligare del i hockeygymnasierekrytering till exempel. Vem kanske ligger efter rent fysiskt men har ett spelhuvud? Och det kommer vi kanske se om några år här i elithockeyn också.
Många har ju också lyft upp en fråga just gällande SM-finalen. William Halvorsen, Henrik Andersson, Christer Svensson, Stefan Bergsten bland annat, och han benämner ju även de som lämnar som idioter. Jag vet inte om vi vill dra det så långt, men det var ju folk som drog, ja det var väl mellan tredje och fjärde eller fjärde och femte, för att det,
fjärde, femte,
pågick, ja. Ja, det pågick ju en innebandymatch på andra sidan parkeringen där Växjö Vipers var i någon form av utslagsmatch i slutspelet i SSL. Ja, alltså för mig är det ju helt främmande. Nej, men alltså för mig är det ju helt främmande att göra det på det sättet. Alltså det finns ju inte på kartan. Alltså ja, det är ju så klart skämt som jag går för lång tid på toaletten i ett powerbreak. Liksom. Alltså, ja, men det är klart, det är så främmande, det är klart för mig.
Jo, men du har ju en hockeypodd av en anledning. Det är klart att det är främmande för dig. Men alltså Växjö är ju, alltså vilken jäkla idrottsstad. Öster spelar match 13.00 när började de, och den matchen flyttades från 15 då med hjälp av, om det var Eskilstuna man mötte. Den flyttas så att de som går på fotboll ska kunna gå på hockey, och sen de som går på hockey också ska kunna gå på innebandy. Det är en idrottsstad. Alltså det vore jävligt lätt för mig att döma och säga vilka idioter, precis som Stefan Bergsten gjorde här, för att jag är en hockeymänniska. Men det finns ju idrottsmänniskor. Det kanske är i grunden innebandyfolk. Det är inte, jag tror inte att det är säsongskortarna som lämnar arenan eller den genuina supporten, utan det var ju folk som köpte biljetter, ville gå på hockey men också ville gå på Växjö Vipers. Det vore lätt för mig att sätta sig på en hög häst och kalla dem för det ena och det andra. Samtidigt, fan, vilken idrottsstad Växjö. Herregud. Det är, alla andra lag är ju usla idrottsstäder jämfört med Växjö just nu, får man väl säga.
Ja, jo, men så är det, absolut. Men det är ju ändå hockeyfolk som lyssnar på den här hockeypodden, och de är väl lika främmande som du och jag är egentligen för det.
Jo, men då måste man ju ställa sig och zooma ut och tänka, okej, okay, går folk hem? Nej, folk går till en innebandymatch. Alltså, det kan vara, de som går kan ju vara lika intresserade av innebandy som hockey. Även om jag tycker att hockey är världens bästa sport, och det är helt främmande för mig, precis som för dig, att gå på en innebandymatch eller en fotbollsmatch istället för en hockeymatch. Men det ger ju inte oss rätten att kalla folk det ena och det andra bara för att vi gillar hockey. Det finns ju folk som kanske gillar innebandy lika mycket, till och med.
Absolut,
mer.
Det finns ju säkert en anledning, och det finns ju barnfamiljer och allting också som kanske inte var beredda på att man skulle sitta i en arena i 4,5 timme heller.
Nej, exakt. Och hade matchen slutat som i tid eller varit en övertidsperiod eller hade det inte varit ett problem. Men jag tycker det är ett sätt liksom. Växjö är ju en bespottad och ful ankunge. Det är plast och det finns en avundsjuka mot att man har vunnit och att man inte har genuina support och allting. Ja, absolut. Och här fick de väl vatten på sin kvarn kanske. Men nej, jag hoppar inte på den enkla liksom, eller sparkar inte in den enkla öppna dörren här faktiskt.
Nej, de som brinner för hockey, de lär ju brinna för en spelare som Simon Önerud som är den typiska, genuina hockeyälskarens älsklingsspelare. En spelare som spelar för... Ja, han har ju varit en vända till Modo och Timrå, men det var ju Timrå. För att HV71 inte ville ha honom i det läget. Men jag förknippar ju Simon Önerud rakt av med HV71 och Simon Önerud kommer ju inte spela för HV71 den kommande säsongen.
Ja, du fick klippa om med HV71. Jag förknippar honom med match 7.
Lawrence Pilot öppnar spel HV71. Här på Andreas Borgman.
Oj.
Martin Törnberg med hyfsat fart. Oj. Törnberg med den här passningen. Oj. I sidled. Och HV71 vinner! Simon Önerud avgör! Simon Önerud avgör! Från Martin Törnberg. Två egna produkter. Och HV71 är svenska mästare i ishockey. För femte gången i hockeyhistorien. Efter en fullständigt osannolik och rakt igenom helt magisk kundefinal. HV71, svenska mästare i ishockey efter 11 minuter och en sekund spel i förlängningen.
Ja, och du, efter det målet var han ju känslosam också.
Jag vet, törna lägger den på mål, jag bara driver. Men... Alltså, fan, jag är uppvuxen här. Modeföreningen, sjunde avgörande sadden, avgör på hemmaplan. Det är overkligt, det kan inte vara sant alltså.
Det var ju som att cirkeln slöts på något sätt. Törnberg till Önerud och Önerud fick sen Stefan Liv Memorial Trophy i samma tak som Stefan Livs tröja hänger. Det var ju, ja, det var vackert liksom.
Men går HV71 i den fällan som man gick lite grann i 2021? Torp försvinner, Önerud försvinner nu. Att det var inte så mycket hemmaspelare i den uppsättningen när man åkte ur SHL. Och de blev ju anklagade. Det var ju den säsongen då Törnberg inte fick nytt bland annat.
Nej, är det den fällan HV
går, ja, exakt. Är det den fällan HV71 går i nu eller är det drar det för långt?
Att det, drar för, det är en jäkla balansgång det där tycker jag. Alltså... Jag tycker att man ska någonstans premiera att det finns trotjänare. Det är inte de som ska få kontrakten förlängda allra sist, ungefär som det varit med Per Åslund i Färjestad innan Rickard Wallin klev in. Att det, är liksom, det är de som ska få gå ner i lön för att man ska värva in andra spelare. Sen finns det också en gräns. När ska man bryta? Och det är alltid lätt att säga i efterhand att där skulle man inte ha brutit, där skulle man inte ha gjort det. Samtidigt, Önerud har varit skadad mycket. I den rollen, vad ska Önerud ha för roll? Fjärde kedjan, där kanske man hellre har en Herman Hansson, en Måns Lindbäck till exempel. Det är den typen av spelare, en yngre version med en större uppsida just nu än vad Önerud har. Men det är klart att det känns tråkigt på något sätt när en trotjänare tvingas sluta från sin moderklubb.
Jo, men så är det. Samtidigt, Önerud var ju knappt med säsongen som gick, så man har ju någonstans vant sig vid ett HV71 utan Simon Önerud.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja, det är ju vemodigt när trotjänare får lämna, men det är ju en del av elitidrottens del. Och om inte de här trotjänarna har fått lämna så hade vi inte haft den här sillen. Och det är alltid sillen som folk är mest intresserade av när vi skickar ut frågor. Vi får en fråga från Rickard Ström. Några rykten / indicier på spelare till LOC till kommande säsong?
Nej, nu blev ju Vårge Kroj. Jag kallar honom för Vårge. För säger Kroj så är det hans pappa jag förknippade med. Liksom, så att han får vara Vårge, helt enkelt. Nej, men Linköping ska väl ha in någon form av offensiv kraft. Det är väl därför man tar in Vårge här nu istället för Jonas Junland. Att man vill ha en lite billigare spelare. Man vill ha lite mer defensivt inriktad. Man har... Hultström, man har Hävelin, man har Fantenberg. Det blev kanske lite för mycket med Junland där och då passar man då på att bygga om det lite, svänga om och ta en mer defensiv inriktad back. Jag tycker faktiskt det är helt rätt att man gör det för att då ge plats både ekonomiskt och liksom för att få in en offensiv kraft i laget. Så det är vad jag hör att Linköping går efter, man ska hitta något offensivt spetsigt.
Men Kroj där var ju, när vi spelade in podd för ett par år sedan, så benämnde du väl honom en stil med för dålig för SHL eller någonting. Och det får väl säga att Kroj i Oskarshamn har utvecklat till en duktig SHL-back.
Ja, men verkligen, verkligen. Det är bara att lägga sig platt där. Alltså, där då kommer man väl i stort sett vara utlånad från Linköping till Väsby. Jag tyckte att han färgade i Väsby. Men under Jeff Jacobs ledning så kom han in i SHL på ett fantastiskt bra sätt och nu får han ju Jeff som tränare i, som backtränare i Linköping också. Jag tror att det kan bli hur bra som helst faktiskt. Det kommer inte vara flashigt någonstans, men han kommer göra ett gott jobb för Linköping.
Vi är ändå inne delvis på Oskarshamn där Vårge Kroj lämnade, så har vi fått en fråga från Hannes bland annat som frågar om Dalibor Dvorsky som du skrev i Sillrummet, Johan. Är det aktuellt för Oskarshamn eller är det ett löstaget rykte?
Nej, alltså det är inte löstaget på något sätt utan det finns ett intresse egentligen från båda parter där, men man värderar nog också AIK ganska rejält där han kommer få en stor roll kommande säsong. Det är väl mer vad han själv känner och vad hans familj känner om det är rätt att vara kvar i AIK. Det finns ju alltid två sidor av ett mynt som det så vackert heter, så att vi får väl se var han hamnar, men Oskarshamn är definitivt med i den leken.
Men kan du då tänka dig att en av de största talangerna, får vi ändå säga att Dalibor Dvorsky är i svensk hockey. Vi sitter nu och pratar om honom ska gå till Oskarshamn och inte Skellefteå och inte Frölunda. Alltså det är ändå ett... Jag vet inte, fan, är det inte märkligt egentligen? Vi sitter och pratar om att en av de största talangerna är svensk hockey. Vi nämner inte ens Frölunda, vi nämner inte Skellefteå, utan vi pratar om honom till Oskarshamn.
Ja, det känns inte mer 2023 än så, va?
Nej, men jag tycker det... Nej, men alltså det naturliga hade ju varit att Frölunda hade varit på honom eller...
Ja, men alltså, jag tycker det känns uppiggande. Alltså, precis som jag tycker det känns uppiggande att Örebro har en bra ungdomsverksamhet, att det är så de ska bygga sina lag framöver, att man ska ta tillvara på Leo Karls och Elias Pettersson och det... kommer upp nya hela tiden där, att det är det nya sättet de jobbar på. Alltså att allting inte bara är samma sak hela tiden, att det är Frölunda och Linköping och HV och de här som alltid går efter de stora talangerna när de ska välja SHL-klubb, utan det blir någonting annat också.
Ja, nej, men det är, kartan ritas ju om. Vi fortsätter lite på just Silly-spåret här. Från Riddare Röd med en Örebro-logga på sin Twitter-profil. Då är det såklart Örebro det handlar om. Hannes Björninen till Örebro. Tankar om det? Frågetecken. Är det i så fall en bra värvning? Om du svarar om tankar om det så kan jag väl utveckla huruvida det är en bra värvning eller inte.
Alltså jag tror att det stämmer för det första. Det var ju Nerikes Allehanda som skrev det under lördagen och spontan känsla är att ja, men det kan väl vara en ganska bra ersättare till Janni Lajunen.
Ja, jag tänkte också det. Man tänker in med honom som andra eller tredje center där. Jag tror fortfarande man måste fylla på i toppen. Är det så man avser att ha Hannes Björning som första center, så tror jag inte att det är...
Nej, men det
är...
tror jag inte. Det tror
Nej,
jag
det
inte.
Det jag menar. Men har man honom som tredje center, då tror jag att, eller andra center då, beroende på hur man gör lite i hierarkin, det är inte så jättenoga. Jag tycker ändå att har du en första center så ska det vara liksom en spetsigare rent offensivt spelare, och det är framförallt det som jag tror Örebro behöver få in för att ta steget, om man säger så.
Men är han en tredje center så är det väl ett bra statement från Örebro att man går in och plockar ändå en som var en av Brynäs toppcentrar och gör honom till sin trea så att säga.
öppna upp Excel-arket då med centrar i Örebro då. För jag tänker ändå, om du börjar kolla, du har ändå Mastomäki, du har Oskarsson, du ska in med Björnen, du ska in med Ludvig Larsson. Ja, där har du fyra centrar och så ska du då in som jag då hade ansett att man skulle behöva en mer offensivt lagt center.
Alltså mitt problem när jag öppnar Örebros laguppställning om tittar på forwards är var tusan ska jag klämma in Axel Sundberg? För om vi börjar där egentligen. Men vi kan se, som jag målar upp laget nu, så är det Mattias Bromé och sen har jag en lucka. Och sen så har jag då eventuellt Leo Karlsson där. Sen har jag faktiskt satt Emil Larsson, Ludvig Larsson. Och sen har jag en lucka till och det är väl i så fall där man ska slänga in en sån som Axel Sundberg. Men sen så har du Robert Leino med i leken också som jag ser det. Som en center. Och sen har du Mastomäki, så det blir ju lite sådär att var ska du ha in honom? Men samtidigt det finns säkert möjlighet för Ludde Larsson att kunna gå på en kant också. Så att det då är det väl Leino och Björninen som är tvåan och trean och så är det väl den som är bäst för dagen egentligen som spelar.
Ja, nej, men det, vi var inne på det förra podden här. Vi pratade väldigt mycket om Örebro, att framtiden känns spännande. Och det kanske är så att man då väljer Hannes Björnen och så spelar man på de där centrarna och har liksom en mera bredd på centersidan. Det
jag tror att man hittar en första center också. Jag håller inte det som är omöjligt. Och så får man köra Ludvig Larsson som en vinge istället.
Ja. Ja, då har du det liksom all set i en andra kedja. Och så skulle då Leo Karlsson lämna, om det laget som draftar honom väljer över honom direkt, så har du ju kanske kan ha Ludde Larsson på en kant i en första kedja också.
Ja, alltså så är det. Och sen så tror jag faktiskt att klubbarna tänker lite annorlunda i år jämfört eftersom de har lärt sig hur tufft det var för tag på spelare. Jag tror man bygger lite bredare från början. Det är bara att titta vad Växjö gjorde han när man tog in Emil Sylvegård och vi tänker, var ska vi ha in honom i laget och så vidare. Jag tror att man tänker på ett helt annat sätt, för det är ju faktiskt så i dagens SHL att du måste ju vara påkopplad i 52 omgångar för att du ska komma någonstans i tabellen.
Ja, med tanke på hur jäkla jämnt det var, skiljer det bara fåtal poäng och mer eller mindre målskillnad. Vi fortsätter med Sillespåret från Johnny the Fox. Det är ett skönt namn på Twitter måste jag säga. Var hamnar William Lagesson då? Backen som...
Ja, alltså där var ju Rögle på rätt tidigt under hösten och Frölunda har också varit på. Jag tror så här att han i Sverige så hamnar han definitivt i Frölunda. Jag tycker att det skulle vara en utmärkt ersättare för Petri Lindbom. De kan säkert erbjuda honom en jättebra lösning för honom och hans familj. Men senast som jag hörde gällande laget som var att han förmodligen fortsätter Nordamerika, att han inte riktigt är beredd att ge upp den där drömmen riktigt. Men är det så att han inte får någonting här framåt sommaren, så skulle det kunna bli att han då kommer in i Frölunda så småningom.
Som en vän av ordning så vill jag såklart att du slänger upp ditt jäkla Excel-ark på Frölundas backsida. Finns det ens plats för Lagesson och vad tänker man där?
Ja, alltså de ska ju in Isak Hens och Max Lindroth också i den backuppsättningen ska man ju veta. Jag ser det så här, Tömmernes och Folin, det är mitt första backpar i Frölunda. Det är givet för mig att de ska spela absolut. Där. Sen så har jag ju satt lucka, och sen har jag satt Pontus Johansson och Tom Nilsson som ett tredje backpar, men sen har ju Filip Hasa varit hur bra som helst, eller hur bra som helst, han var ju bra i slutspelet i alla fall.
Absolut, han har varit jättebra.
Ja, och sen så har jag ju haft junioren Albin Sundin med där också, men nu har jag ju Max Lindroth och Isak Hens att slänga in, och då ser jag väl att Hens går in lite på förhand som en åtta med Hasa, och sen slänger in Max Lindroth i det där andra backparet, och där skulle jag väl kanske ha plats för en lag som bredvid Max Lindroth då.
Ja. De har ju också den där finska backen som Leskinen, va?
Ja, men nu har han varit skadad under säsongen, så det är väl lite osäkerhetsmoment på honom också. Men han såklart har ju avtal med Frölunda om han väljer att spela i Europa, så att det är klart att man kanske behöver ha en plats för honom. När vi ändå diskuterar Frölunda också, så är ju Linus Öberg från Örebro klar för Frölunda. Men jag hörde för bara en timme sedan innan vi gick in i den här podden att det finns ganska stora möjligheter att han signar ett NHL-kontrakt under sommaren. Och då ska han ju in på camp och grejer i början av säsongen, söka slå sig in i det NHL-laget. Man ska ju veta att att Shark, som då ägde rättigheterna på honom, inte har rättigheterna på honom, utan han är en fri spelare. Så då är det ju ändå 32 klubbar som kan haffa honom här under sommaren. Och det hör jag att det finns, eller kanske till och med är så, att det finns någon NHL-klubb som plockar honom och signar honom. Men då är det också så att han är i den åldern där det är så kallad return policy. Där spelar han inte i NHL, då är det Frölunda som gäller.
Just det, så då kan han signa i NHL men fortsatt spela i Frölunda då?
Ja, men samtidigt om han utvecklas vidare, och han var ju grym i slutspelet. Alltså,
absolut.
Alltså jag menar, det är inte omöjligt att han bara överraskar och tar en plats i ett lag under hösten när han är på de här kamperna och att han håller sig kvar där.
Nej, han har ju en spelstil som skulle kunna attrahera liksom lag i en fjärde kedja, en billig spelare i en fjärde kedja. Herregud, jag ser det inte som någon alls omöjlighet att han skulle kunna ta en nypa en NHL-tröja faktiskt.
Innan du frågar så kan jag väl också slänga upp lite silly season när det gäller Lawrence Pilot. Och det är många som önskar honom till HV71 kommande säsongen. Jag hör att han kommer att spela i Schweiz kommande säsong. Jag har inte nosat rätt på den klubben det handlar om. Men jag hör att det är Schweiz som väntar för Pilot.
Ja, det var väl, vi var inne på lite tidigare att det var tjock på backsidan, även om det såklart... Nubben hade ju inte hymlat... Som man så gärna säger, han hymlar inte med att han vill ha Lawrence Pilot. Det hymlar inte nubben om, vet du.
Det hade... Nej, såklart han inte hymlar om det, och det hymlar väl inte vi om heller. Men det var ett fint klipp, och de har tryckt upp en t-shirt också. Det är ingenting att hymla med. Så det klippet där med Fredrik Forsberg.
Jag såg det. Det är inget att hymla om en bild på nubben.
Är han underbart. Är för jäkla fin på det där, Johan Fred, på att snappa upp saker.
Nej, men nu får du, vad ska du ha gratis grejer? Vi berömde honom för några poddar sen, Johan Fred, för hans jobb. Vad ska du ha gratis grejer till släktingar?
Nej, men jag vill ju ha en sån t-shirt, förstår du väl?
Okej. Just det. Jag har ju min dammiströja som jag fortsatt använder.
Ja, du höll väl på i 10 avsnitt och berömma dammis, så nu vill jag ha en tröja av Fred.
Okej. Det snålvattnet rinner längs munnen. Vi ska såklart kasta oss över den match som du precis har varit på, och den match som jag satt på O'Learys i Skellefteå från och blev utkastad från O'Learys. Kan du tänka dig? Jag såg rubrikerna framför mig, hockeyprofil, och jag har alltid drömt någonstans om att det ska stå SM-guldhjälten utkastad från O'Learys. Jag blev utkastad från O'Learys den här kvällen.
Oj, alltså då får man ju upp en bild av att du suttit och betett dig illa, kanske druckit för mycket, eller vad var det som hände?
Ja, vad lägger du med det här, dricka för mycket? Visst, jag åt quesadillas, jag tog en bärs liksom, jag åt lite wings, popcorn. Det är första förlängningsperioden mellan Modo och Djurgården. 12 minuter i 9 så säger de till mig att jag är tvungen att gå. Ja, men kan jag inte bara få kolla klart på den här perioden? Så här. Sen kila jag. Ja, så klockan 8:08 så kommer de igen. Nej, nu måste du gå. Ja, men det är bara en minut kvar på perioden, sa jag. Men jag lovar att gå liksom. Nej, men du måste gå nu. Ja, men vänta, vilken tid stänger ni? Ja, vi stänger nu. Ja, men det är en jävla knepig tid att stänga, sa jag. 8:09 finns det väl ingen ställe som... Nej, men vi stänger 9. Ja, men då är det lugnt, så. Nej, men du måste gå nu. Då fick jag sitta och titta de där minuterna lite på nåder. Så att om ni någon gång är på O'Learys i Skellefteå ska ni veta att de stänger 20:52 på söndagar.
Alltså för det första trodde jag att Skellefteå var en hockeystad, och för det andra trodde jag att O'Learys var en sportbar där man kollade på sport och käkade och drack lite.
Ja, det är det ju. Sen förstår jag, och stänger de klockan 9 så är det ju 9 de stänger. Då kan inte, bara för att det är förlängning och jag typ som ensam på O'Learys sitter kvar och kollar, då kan jag inte öppet till 22. Det förstår jag också. Men jag ville bara kolla klart den här perioden i godan ro och gå tillbaka till hotellet och sätta mig och kolla den sista, eller liksom det som blev avgörandet. Men 20:52 så stänger de, och vet inte, bollar du vidare den till cheferna på Expressen eller?
Ja, det är inte omöjligt att de kan få ta den här, att den kommer upp här. Det kan bli en bra morgontopp, som det så fint heter på sajten, att profilen blir utslängd, eller SM-guldvinnaren, eller vad du nu ville benämna som.
Jag har ju,
vi kan väl döpa avsnittet till SM-guldvinnare utslängd från O'Learys.
Nej, men jag har alltid tänkt så här. Jag var ju med... Jag gick ju skadad där när de vann Stanley Cup i Colorado. Jag var ju... Skulle inte du kunna få in någonting där, Stanley Cup-hjälte?
Nej, nu får du väl kliva ner lite grann, va?
Ja, absolut. Men skit i O'Learys där. Berätta om match 1 mellan Modo och Djurgården Övik som du var på plats.
Första perioden blev jag grymt underhållen. Jag tyckte Modo kom ut bra. Man pratar ju alltid om så här att laget som har vilat, det kommer att märkas. Det märktes ju inte alls. Utan jag tyckte det var Modo som tog tag i den taktpinnen. Man hade ju kanske förväntat sig att Djurgården på något sätt skulle spinna vidare och ta tag i grejerna direkt. Men det gjorde man inte, utan det var ju Modo som gjorde det. Så 1-0 tyckte jag var välförtjänt. Sen tycker jag att man slarvar för mycket Modo. Och sen blir det schackspel, tycker jag.
Ja, det blir det, va? Men alltså, i andra
absolut.
Men i andra perioden, då får ju Djurgården de här långa anfallen som Djurgården är duktiga på. Liksom, då är de ju tunga att möta. De kan rulla på tunga, jobbiga forwards. Då är de ju skill, de har liksom tyngden. Då är de ju bra. Men den fick ju inte den här matchbilden. Det var ju noll puls i finalmatch nummer 1. Det var noll känslor. Det var noll spelare som genuint var arga på varandra. Och då kommer vi från en matchserie mellan Djurgården och Björklöven där det liksom bara... Allt har hänt i den matchen. Nu händer ingenting.
Nej, men å andra sidan hade jag väl ändå... Jag hade inte förväntat mig att vi skulle nå upp i det. Framförallt inte i match 1 av den här finalen.
Nej, men det måste ju finnas någon mellanting.
Ja, det kanske det måste finnas. Eller uppenbarligen måste det ju inte det eftersom det inte var det den här gången. Men nej, det finns väl mer att hämta. Kan vi väl slå fast lite ödmjukt då.
Vad stack ut där i matchen? Det var ju fullsatt i alla fall. Jag som bara satt och tittade på tv då fick i alla fall uppfattningen att det var en rätt skön stämning. Och introt har jag aldrig bevittnat i Övik. De har ju också någon trudelutt, någon hymn där.
Absolut, det hade de. Men det var ju bara ståplatspubliken som sjunger med. Öviks publiken är ju kanske möjligen Sveriges sämsta sittplats, helt ärligt.
Är det så? Nu mår jag bra.
Nej, och jag ska ju vara kvar här i Övik fram till tisdag. Så det här kanske är dumt. Jag kanske inte kan gå ut på gatorna. Det är tur att jag ska upp till Skellefteå imorgon så jag slipper vistas här när jag är ute och sågar på det där sättet.
Ska du på Leris?
Det hade jag inte tänkt, för jag vill ju se hockey.
Ja, just det. Exakt. Ja, det är sant. Men vad tror du fortsättningen av den här matchserien då? Det är såklart... Det var för fråga ens. Det är helt onödigt. Det går inte ens att spekulera kring med tanke på hur jämnt det kommer vara.
Ja, nej, men det kommer att vara jämnt. Men någonstans så tycker jag att Modo hittade det som Björklöven hittade i match 3 på Hovet när man satte pressen på Djurgårdens backar. Och kan Modo bibehålla det så tror jag faktiskt att Djurgården kan få lite problem.
Jag satt ju faktiskt och tänkte på det. Nu pratar vi om ett lag som ska gå upp till SHL. Då är Niklas Danielsson, all respekt för Niklas Danielsson, det är en forward som aldrig har liksom backat i sin karriär. Han är back i ett lag som ska gå upp till SHL. Det är också Hammarlund som vi har berömt massvis, spelade i Hockeyettan. Liksom Linus Arnesson var i alla fall i den här matchen så som Linus Arnesson har varit de tidigare åren. Så har det Elliot Schilling. Alltså, det är ju backsidan som måste sminkas över för Djurgården för att de ska kunna bli framgångsrika.
Ja, absolut. Men de klarar ju ändå att hantera det på något sätt mot Björklöven och lyckades ta sig vidare därifrån ändå. 4-2 i matcher och 4-0 mot Karlskoga där det aldrig var någon match. Men man har ju ändå lyckats ta sig vidare från två runder varav en motståndare har varit riktigt stark trots allt.
Modo där, så att jag tänkte på, de har ju ett sjukt ibland härligt passningsspel. När de drar igång, tänk när Woods...
Med betoning på passningsspel och inte skott, eller?
Nej, exakt. Det var dit jag skulle komma. I powerplay där, nu har Djurgården läst igenom den. Det har kanske många lag gjort. Men de vill ju slå den där genomskäran i boxen. När scen till... Det är Woods som står där. Du har Dickinson framför. Du har Bernhardt förresten. Satan, vilken back alltså. Fy fasiken vad bra han är.
Vad är det du imponeras mest av med Bernhardt?
Ja, men alltså det är hans uppenbarelse. Liksom, titta, han åker med kroppen. Jag brukar ofta titta på hur man åker med överkroppen. Vilken uppsyn man har över isen. Han är ju liksom nästan som du vet, tänk dig en stolt kyrktupp som går runt liksom, med ryggen och liksom, så här, tittar runt. Så är ju han på isen. Han ser ju allting. Sen tycker jag också att han har lyft det fysiska spelet. Han är lite tjurig. Han är lite... Han motsätter sig inte om man får en tackling. Ibland kan det vara de här skickliga backarna, säger man, tacklar dem. Bernhardt är ändå en spelare som han kan ta det spelet också. Sen har han ju passningsskickligheten, skottet och allt det där. Väldigt, väldigt bra.
Så om man hade stoppat in Bernhardt i Växjö Lakers idag, där han misslyckades för 3 säsonger sedan, vad hade hänt då?
Ja, nu tar du fel lag med tanke på att Växjö Lakers har fruktansvärt bra, som varit inne på, har väldigt bra backar. Men,
jo, men han har ju varit där ju.
Ja, men absolut. Hade han fått spela med Joel eller med Bengtsson, så hade han varit hur bra som helst. Han har varit en topp 4 back där, det, om han hade fått den möjligheten till istid. Men låt mig komma tillbaka till det powerplay-spelet som jag var inne på där. Det är så sjukt mycket skicklighet, men de får ju sluta slå den där genomskäran, för den har ju Djurgården läst sönder nu.
Ja, och Nessén, det är ju han som ska slå den bort till Woods. Och Woods försöker ju också slå passningar tillbaka. Ja. Det fattar jag inte varför Woods ska slå passningar bort till Nessén. För Nessén har ju inte skjutit någon gång på hela säsongen, känns det som.
Nej, det var någon gång i första perioden. Han hade sånt skottläge. Det var sånt skottläge, Nej, han passade. Alltså, det är det bästa av de bästa skottlägena.
Men skulle man göra en förflyttning, jag vet ju att Bernhardt och Nessén, i alla fall i 5-5, att de är ju orubbliga där. Skulle man göra i powerplay-spelet och få in en annan högerskytt istället för Nessén, någon som kanske är mer skottvillig, till exempel Halloran, som jag tycker helt saknar spelsinne.
Oj, oj, oj. Är du på mitt Halloran-tåg nu? Jag fick ju kritik för att jag kritiserade Halloran, inte som spelare, men just att han gav upp där i Timrå. Men Halloran tycker, alltså, ska du stå där så måste du ha det där spelsinnet också. Du kan inte bara ha ett skott, för du måste kunna positionera det på rätt sätt. Samtidigt finns det något charmigt med en scen där, som han, sättet han rör sig på, han öppnar upp fötterna lite typ som Johan Åkerman gjorde på sin tid. Det är ju, ja, men det är klart, han måste i den här matchserien skjuta. Han har inget jättepjåkigt skott. Nu ska han kunna få
Nej, absolut inte. Och det är det som är konstigt. Men finns det något annat rejtaralternativ att ha där istället för Nessén? Eller nu sågar du att Halloran ska stå där. Men, nej, men vem ska stå där i så fall?
Vela då? Du har ju också Niederbach. Jag vet inte, skulle inte Vela kunna stå där och panga på pucken?
Ja, det skulle väl kanske inte vara helt orimligt att han skulle stå där. Men någon annan kanske bör stå där bara för att man ska skaka liv i grejen, eftersom det nu är sönderläst.
Fattar du vad vi sitter på höga hästar? I det här avsnittet så har vi gjort om Växjö, seriesegrande Växjös powerplay har vi gjort om, och seriesegrande i Hockeyallsvenskans Modos powerplay har vi gjort om. Det är liksom inte dåliga krav vi har här.
Ja, det är de som leder finalserien, att vi kliver in och gör om deras powerplay. Alltså det är rätt skönt att bara kunna sitta här och prata in i en mick vad det är som gäller.
Exakt, jag får ibland frågan så här, skulle inte du vara intresserad av att träna eller något annat yrke inom hockey? Då måste du stå till svars för den skiten du ändå sprider eller snackar om.
Exakt, nej, jag ska inte ställa mig något bås och träna, för då hade det gått käpprätt åt.
Ja, jag förstår. Men du, vi har fått en fråga från Mange EN. Är inte Marcus Kryger lite av en light-version av Niklas Sundström? Oerhört komplett spelare som gör medspelare bättre, spelar alltid på gränsen och kommer undan med det.
Alltså, intressant att Kryger lyfts upp. För jag tänkte på Kryger den här matchen. Vid två tillfälle så är känslan att han gör helt medvetna grejer. Han nyttjar den helt horribla regeln att man lägger pucken i droppnätet i offensiv zon, ja, så får du en take med dig. Alltså, ja. Det känns som att han lyfter minst två puckar rakt upp på läktaren / upp i nätet, för att han vet med sig att han vinner 70% av tekarna också. Ja. Så att han gör det helt medvetet och bara spelar på sig rutin och på en helt horribel regel.
Vet du att jag har varit med här? Nu ska du höra. Jag har varit med och gjort om den där pack-out-regeln. För vet du hur den regeln formulerades 2005?
Vänta, jag ska gissa när du gjorde om det. Var det möjligen när Niklas Nordgren brände ett friläge och blev utvisad?
Exakt! För då lobbade jag ut pucken, eller jag var på något sätt delaktig i det spelet. Han kom fri. Det var en träningsmatch till och med. Och sköt, och pucken studsade till, och han sköt i droppnätet ovanför, i anfallszon, ovanför i droppnätet. Domaren, Patrik Sjöberg som var domare, dömde ut 2 minuters utvisning. Och vi var så här, nej, men det där går ju inte. Han bara, jag vet, men jag måste göra. Nej, men det går ju inte, förstår du. Ja, vad ska jag göra? Det är regel. Ja, men det går ju inte. Och sen började det här, så tog man bort det. Då var han bara i försvarszon.
Men jag Adam pratade om det, kollega Adam Johansson, vi pratade om det, för vi visste att den blev borttagen. Men var det mitt under säsongen, eller var det till och med innan säsongen som den blev borttagen?
Innan säsongen. Så man hade i stort sett den hela försäsongen. Det var 2005 tror jag det var, någonstans där, som man införde det. Och det var en av de sista träningsmatcherna. Jag tror vi mötte Brynäs, jag spelade Timrå på den här tiden, i en träningsmatch som det hände. Så att det var precis innan seriestart, så det levde aldrig med in i serien.
Okej, nej, men det var ju i alla fall för väl att den försvann, så kunde ju... Men det var ju bara ett par år sedan som man ändrade att det blev offensiv take när du lägger den i droppnätet i offensiv zon.
Ja, för den är ju lite knepig, för den kan du, Kryger utnyttjar det här fallet till sin fördel. Han vet, som du säger, det var ju någon gång om det var i första eller i saddenperioden eller när var det i...
Jag minns inte när det var, men det var, alltså, det kändes som att det var sjukt uppenbart. Och det är ju det som gör Kryger till att han är så medveten spelare, han är så smart spelare, så att han gör det och nyttjar en regel.
Ja, exakt. Snack om att man blev snurrig här när det var förlängning i Växjö. Det avgjordes ju den fjärde perioden i Övik. Och det var den femte perioden i Växjö. Det var jag fick lite om bakfoten. Det var den fjärde perioden. Men han använde det just i den första saddenperioden där, och liksom bara la ut den. Hur smart som helst. Lugnt och skönt. Tekning i anfallszon.
Ja, och vinner teken också.
Exakt så. Du, vi har fått massa frågor såklart om domarna. För att det har varit ganska hett efterspelet där Johan Garpen var ute i Simors studion och kritiserade domarna att Djurgården alltid fick hade domarna emot sig.
Jag kan säga att KG Stoppel var minst lika het innanför korridorerna också.
Ja, berätta mer om det då, du som var på plats där.
Han sprang fram och tillbaka, ropade efter domarbasen. Björn Wettergren ville avkräva honom svar, och alla vet ju att det blir väl kanske inte så mycket konstruktivt som sägs 20 minuter efter en match. Så jag misstänker att de kommer sätta sig ner i lugn och ro under måndagen och diskutera saken. Sen sa Björn Wettergren att det var inte bestämt om det var de här domarna. Det var ju Kristoffer Folkstrand och Filip Sandstedt som dömde kvällens match. Utan man ska rotera på fyra olika huvuddomare i finalen. Så att det kan ju bli två nya, eller att man byter ut en av dem till tisdagens match. Min inside säger att man ska byta ut en av domarna, och det var redan bestämt.
Okej. Okay. Ja, det är ju ett... Jag menar, Djurgården får fem utvisningar, Modo får en utvisning. Det finns ju situationer i matchen, som alla matcher, som... Ja, men det är klart att när du granskar dem, så är det, jag tycker Victor Nilssons där på Bernhardt i andra perioden, när man ser den i repris, så är det ingen utvisning. Det är mer en kampsituation. Men det är klart, när man får se de här... Men det är också lätt... Man får också ha i åtanke, har vi inte sett det här rätt ofta genom åren?
Alltså, ja, men alltså, det känns som det är någon taktik från Djurgårdens sida i det här läget, att man ska spela ut ett kort i kortleken.
Ja, exakt, och det är ju för att sätta press, och jag menar, det har inte varit Björklövens support har inte varit senare i det här fallet och kastat sig på att Djurgården minsann gnäller, för de tyckte att de blev bortdömda i situationer i den serien, och det finns ju andra lag hit och dit, men det här är ju för ett sätt att få dels sina egna supportrar med sig inför match 3 på hemmaplan, dels för att sätta press på alla instanser. Vi såg det i slutspelet i fjol, i år i SM-slutspelet och menar här och nu, så att Det är ett spel som man spelar, och man vill spela ut kort. Och de här frågorna har vi fått från Luleå-Gusse, Magnus med flera bland annat.
Ja, det finns väl inte så mycket mer att tillägga, utan vi kan ju bara konstatera att det är ett spel, och de kommer ha sina diskussioner, och Modo kommer väl ha sina åsikter om både det ena och det andra. Och sen så går man vidare, och så är vi på match 2, och så är det inte så mycket att diskutera. Det är de dummarna det är, och jag vet att Djurgården, de vill ju ha in SHL-dummare. Men är det så att man plockar in SHL-dummare i det här läget, så är det ju ändå, ursäkta uttrycket, det är SHLs bottenskrap, för de
nej,
bästa dummarna.
Nej, men
de dummarna i SHL. Jo, men det är ju de bästa dummarna i SHL, de dömer ju SM-slutspelet.
Jo, precis, men du är inne i en final, vad har du, tre eller fyra domare som dömer i SM-slutspelet, så det är inte bottenskrapet, det är fortfarande liksom...
Nej, okej. Okay. Precis under toppskiktet då.
Men
då har
det
de
som...
kanske inte dömt de här lagen på hela säsongen heller.
Nej, men det är ju två olika organisationer. Det är en hockeyallsvensk ligaorganisation med en domarchef. Det är en SHL-domarchef med en SHL-organisation. I det här fallet, det skrev jag en krönika tidigare i under säsongen här, att liksom, man måste ta bort dem helt och hållet, att det ska vara en domarorganisation som tillsätter domare i SHL och hockeyallsvenskan. Och oavsett... Alltså, är det Stockholms derby? Är det den här digniteten på matchen? Nej, men då får du slänga dit guldpipen vinnaren Linus Ölund då, till exempel, eller domare. Så får du tillsätta domare därefter. Men det krävs ju då att man lägger pengar. Det har varit inne på tidigare. Domarna, det är det 15:e laget liksom, i SHL. Du måste lägga en lönebudget på en 50-60 miljoner kronor på domare. Och så har du en organisation där du gör det proffsigare, där du har hela vägen ner i SHL och hockeyallsvenskan.
Och då är det de som dömer i Hockeyallsvenskan och SHL. Det är ingenting som ska gå in och döma kvalet till Hockeyallsvenskan också. Eller hur djupt ner ska man gå?
Ja, det är det. För så kan man ju också dra om hockey. Alltså om SHL-domare skulle gå ner här så är det Hockeyallsvenska domarna som dömt hela säsongen. Men lek med tanken då att jag vet inte, nu vet vi att Linus Ölund och Micke Nord dömde första. Då tar jag för givet att Björk och en till är där. Men lek att till exempel Harnebring och Sjöqvist då skulle gå ner och döma den här matchen då i Hockeyallsvenskan då, som ändå är duktiga domare i SHL. Då får ju de här domarna som Folkstrand och de här domarna får ju de döma kvalet till Hockeyallsvenskan då, för där är ju minst lika spännande och tajta matcher.
Ja, och sen jag ska inte älta det, men då är det ju hockeyettan-domare där som har gjort det bra hela säsongen som inte tillhör den här organisationen som du vill bygga.
Nej, jag vet. Och det blir ju alltid. Men sen är det ju det här, det är ju ett konkurrensyrke. Domare är ju ett konkurrensyrke. Det är ju inte alla får ju inte döma de största matcherna eller viktigaste matcherna. Alla spelare får inte spela slutspel eller får semifinal eller final. Så funkar det. Så att då måste man göra om hela domarorganisationen, och det är en större fråga än här och nu. Som det är uppbyggt just här och nu så är det ju de domarna som ska döma det systemet, med tanke på att man har två olika organisationer.
Och det är ju en uttagning som har skett baserat på vilka som har varit ansett vara bäst under säsongen från Hockeyallsvenskan då.
Ja, och sen är det också så här, det får vi väl ändå vara tydliga att säga. Förlorar Djurgården för att domarna tog de här utvisningarna de gjorde idag? Nej, det gjorde de inte. Jag tycker ändå att Modo var det bättre laget. Hade det kunnat momentum skiftat någonting om Djurgården hade fått ytterligare någon powerplay och tagit bort den utvisningen? Ja, det vet vi ju absolut inte. Men det är ju också ett kort som du är inne på, som man drar för att sätta press på alla möjliga instanser för att ge sig själv fördelar till nästa match.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Men som alltid i slutspel, finalserie, viktiga matcher, det står 50 miljoner eller vad det nu står på spel för att ta sig upp till SHL. Det är klart att det kommer sättas press på alla möjliga instanser hela tiden. Men jag tycker att vi tar och lämnar.
Ja, eller jag måste ändå få flika in med en sak till innan vi bryter här. Jag tycker vi måste lyfta upp Magnus Boddan Bodin och vilket jobb han ändå gör för sitt älskade Vita Hästen. De har alltså ansökt om konkurs och han är en sån enorm drivkraft för att driva in pengar för att kunna häva den här konkursen. Och jag tycker han gör ett grymt jobb som vi måste lyfta upp faktiskt.
Ja, verkligen. Det har ju samlats in. Vad är de uppe närmare miljoner nu, eller?
Absolut. Och de bara öser på. Och det finns ju en kraft ändå som vill se hockey i Norrköping. Den allsvenska platsen, den är ju rökt. Men man kanske kan komma in i hockeyettan likt Västerås och Björklöven faktiskt gjorde när man gick. Nej, Västerås åkte ner längst ner i systemet.
Ja, exakt.
Men Björklöven hamnar i division 1 ju.
Men varför blir ju min motfråga då? Om man nu har den här kraftsamlingen från Bodin och gänget där i Norrköping. Det kom ju rätt plötsligt när man bara helt plötsligt, och vi går i konkurs, hej då, nu drar vi. Gjordes inte de här kraftsamlingarna innan? Föreningen flaggade de inte för det här till sponsorer, supporter, allting. Vi
ja,
alla
det är ju det man kan börja undra, för att man hade väl ändå flaggat upp för att situationen var ganska allvarlig, men man fick ändå känslan av att de jobbade på för det.
Exakt, exakt.
Konkursen kom bara, oj, helt plötsligt en fredag eftermiddag så har vi ansökt om konkurs.
Ja, precis. Ungefär man slänger in papperna 5 i 5 en fredag och så bara springer man för allt bena bär och så hoppas man att ingen upptäcker den liksom.
Det var, ja, men lite så.
Ja. Nej, får väl hoppas då för Bodin och gänget där i Norrköping och för Vita Hästen att de får inte falla så långt ner i seriesystemet att man kan rädda kvar i ettan då, för det finns ju ändå, jag vill ändå hävda att Norrköping är en så pass stor stad, det finns ett hockeyintresse att man ska kunna bära ett hockeyallsvenskt lag där.
Absolut, så är det. Men du, vi tackar för oss för den här gången, så hörs vi nästa gång igen.
Det hörs vi. Ha det bra. Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.